الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ويرضاه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تكر الله عز وجل أعطانا التوفيق وفرامغون att kunna samlas för att studera hans religion, vilket är en av de vackraste och bästa saker som finns i detta liv. De bästa sammankomster är sammankomster där man studerar islam, där man minns Allah subhanahu wa ta'ala. Det är sammankomster som änglarna närvarar på, som Allah subhanahu wa ta'ala är stolt över och vars folk Allah förlåter och vars folk Allah sänder ner sin sakina över. Må Allah göra oss från dem. Amin. Vi började i förra lektionen att gå igenom kapitel 44 i Riyad al-Salihin. Kapitlet om att ära de lärda, de äldre och folket av dygd. Och att ge dem företräde framför andra människor i sammankomster och att upphöja deras status. Ja. Och vi nämnde att det här är en jätteviktig punkt, att ära de lärda. För att de lärda är profeternas arvtagare. Och genom att ära profeternas arvtagare så ärar man också Allah subhanahu wa ta'alas religion. Och genom att kränka och förringa de lärda så förringar man också Allah subhanahu wa ta'alas religion. Och vi nämnde också att de lärda är inte som de okunniga människorna. De är inte lika inför Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jall höjer de lärda i grader och i nivåer. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Vi har idag, mashallah, flera hadither framför oss som är fyllda av lärdomar. Så var beredda på massvis med fawaid. Hadith 353. Det berättas från Abu Mas'ud, som också berättade för tidigare hadith. Där så säger han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brukade yani rätta till våra axlar. Och det här handlade om när de skulle be, när de stod i raderna inför bön. Han brukade rätta till så att axlarna blev jämna med varandra. Och han sa: "Stå wa la taqtalifu." Stå rakt och yani stå inte ojämnt. För då kommer era hjärtan att vara yani fatakhtalifa qulubakum. Era hjärtan kommer att splittras. Och låt de som är mogna och de som är kunniga stå nära mig, det vill säga bakom mig. Och sedan de som kommer efter och sedan de som kommer efter. Ja. I den här hadith så nämner då sahaba radiyallahu anhum att profeten alayhi salatu wassalam brukade rätta ut raderna innan han bad. Och det finns jättemånga hadith om det här ämnet och det är jätteviktigt. Och många tar lätt på detta. Man går in i vissa moskéer så ser man raden, den är zigzag eller den är bananformad. Eller hur? Eller helt sne och så vidare. Och så ska det inte vara. Utan när man står så ska man stå rakt. Och därför så sa profeten alayhi salatu wassalam: "Ska ni inte rada upp er så som änglarna radar upp sig inför Allah?" Hur radar änglarna upp sig? De står rakt. Och profeten Muhammad alayhi salatu wassalam brukade också säga wasaddu al-khalal, att fyll ut tomrummen i raderna. Låt inte finnas något tomrum mellan er. För sannoliken så kommer shaitan mellan er så som ett litet lamm går emellan. Om vi står nära till varandra så lämnar vi inget utrymme för att shaitan att springa mellan oss i bönen. Men när vi står långt bort från varandra så lämnar vi utrymme för detta. Att shaitan al-la'in kommer mellan oss med sina wiswas och förstör. Nah. Och när profeten Muhammad al-Islam brukade säga till sahaba stå, sufufakum, saddul khalal och så vidare, så ställde sig sahaba axel mot axel och häl mot häl, fot mot fot, jättenära till varandra. Som Anas ibn Malik sa, att en av oss, eller när vi gjorde detta, så brukade vi trycka våran menkib, yani våran häl, mot personens häl som stod bredvid oss, och hans axel mot hans axel. Och denna hadith finns i Bukhari. Och så berättar Anas att senare, långt efter att profeten dött alaihissalam, så säger han att om du vill göra detta idag, så ser du folk fly från dig som en åsna. I moskén, du vill ha foten vid foten och axel med axel, han går bort från det. Och det här säger Anas ibn Malik för nästan 1400 år sedan. Och det här kan man se idag i många moskéer. När du vill stå nära din broder, axel mot axel, fot mot fot, så tar han bort foten. Eller hur? Och till och med i vissa medhab, de säger det ska vara fyra fingrar mellan fötterna. Det här överensstämmer med sunnan eller går emot sunnan? Det går emot sunnan. Subhanallah. Just det som profeten varnar för, säger folk att man ska göra. Subhanallah. Och den här frågan, att stå nära varandra i bön och att stå i raka led, är det en fråga som vi ska ta lätt på eller en fråga som är allvarlig? Vad säger ni?
Allvarlig.
Varför då? Ejo. För gör vi inte det, så kommer Allah att sära på våra hjärtan. Om vi inte står nära varandra i bönen, så kommer vi inte heller vara nära varandra som bröder. Och det här bevisar att det yttre påverkar det inre. Det är viktigt hur vi muslimer beter oss mot varandra, hur vi är mot varandra, för det har en påverkan på det inre. Så ingen ska komma och ta lätt på den här frågan och säga att det finns viktigare saker. Nej, det finns viktigare saker, men alhamdulillah, allt är viktigt i islam. Det finns ingenting som har klassats som oviktigt av al-ulama. Har ni sett i någon fiqhbok någon gång att de säger den här saken är sunna men den är inte viktig? Finns det någon fiqhbok? Ja, jag har aldrig sett. Utan alhamdulillah, allting i islam är viktigt. Och ja. Så profeten alaihissalam säger också i denna hadith att låt de som är könsmogna och de som har förstånd och kunskap stå bakom mig. När imamen står för att be, så säger han här att låt de då kunniga och äldre eller mogna stå bakom mig. Varför tror ni att de lärda ska stå bakom imamen? Vad finns det för nytta med detta?
Bakom Kaverta. Om han bryter sin vudu och måste gå
iväg,
så de kan
ersätta. Och en till grej, att de kan också rätta honom om han gör någonting fel. Så generellt, att de kunniga har mera koll på hur man ska be. Att om imamen ber fel, att han ställer sig upp för en extra raka, han glömmer en raka eller någonting sånt, då påminner de honom och säger subhanallah, så att han blir påmind. Till skillnad från en person som kanske är okunnig och står och tänker på andra saker och inte ens vet hur man ska göra om imamen gör fel. Och samma sak om imamen läser fel. Han läser någonstans mitt i Koranen. Det är inte alla som kan, men den som har kunskap kan rätta honom. Och som brodern också sa, att om imamen måste avbryta bönen, det händer ibland. Som när Umar radiallahu anhu blev knivhuggen, så tror jag det var att han, Abdurrahman bin Auf, fick leda bönen istället för honom. Så att man, imamen då kan ta fram någon annan, eller att personen själv kan gå fram och ersätta imamen som då var tvungen att gå iväg. Kanske han bröt sin wudu, kanske han kom på att han inte ens hade wudu, vilket kan hända. Människor är mänskliga och vi glömmer. Ja. Sheikh Uthaymeen rahimahullah, han betonar att det här påbudet är en rekommendation. För profeten sa inte att dessa människor måste vara bakom mig, eller ingen annan får vara bakom mig. För säger vi så, att endast de lärda och endast de som är äldre förstår bakom imamen, då betyder det att vi kommer att gärna ta bort okunniga människor och yngre människor som ställer sig bakom imamen. Och Sheikh Uthaymeen säger att det inte är det som är betydelsen. För gör vi det, slänger vi, alltså puttar vi bort barn från första raden, så kommer vi att typ genom det här intrycket av att ni inte är välkomna, ställer er längst bak. Utan han säger hadithen är en uppmaning till de lärda att tävla för att stå bakom imamen. Att de själva ska ta initiativet och typ paxa den här platsen bakom imamen. Hänger ni med? För de är awlan nas. De är mest berättigade till att ha den här platsen. Och de är också de som känner till statusen av att be i första raden. Det finns så många hadithier om dygden av att be i första raden. Att om vi visste dess dygd så skulle vi inte finna någon annan lösning än att tävla om att göra det eller att dra lott. Vi skulle nästan börja bråka med varandra om vi visste dygden av att göra adhan och att stå i första raden. Subhanallah. Och profeten Muhammad al-Islam i flera hadither gjorde dua för första raden. Och han säger att änglarna gör dua för första raden. Och då så sa de, och andra raden. Och han säger första raden igen. Andra raden, och då så säger han och för andra raden. Så första raden har en jättestor förträfflighet i Islam. Man ska tävla för att försöka be i första raden. No. Det finns ett tillägg i hadithen efter. Då så nämner profeten a.s. att det är folket av kunskap och de som då är könsmogna som ska stå bakom mig. Och han sa detta 3 gånger. Och sen så sa han wa yakum wa hayshati al-aswaq. Och jag varnar er för att göra, det här ordet är lite klurigt, att typ göra kaos som på marknaden. Kanske ni kommer på något bättre ord. Marknaden, det är tumult, eller det är folk höjer rösten och folk blandas med varandra. Det är stökigt, kanske man kan använda. Ja. Oreda. Att han säger, jag varnar er för marknadens oreda. Eller kaos. Jenny, den sortens beteende vill vi inte ha i moskén. Det är det som handlar om. Att moskén är inte som marknaden. Moskén är en plats som ska äras i Islam. Som ska upphöjas. Den mest älskade platsen hos Allah är al-masjid. Och den mest hatade platsen till Allah är al-suq, marknaden. Så att en människa har samma beteende på marknaden och i moskén tyder på att han har väldigt bristfällig förståelse av Islam. Moskén ska äras. Man ska inte höja rösten i moskén och skrika i moskén. Man ska inte heller göra moskén till en plats av dunja där man köper och säljer. Där man letar efter förlorade objekt. Profeten Muhammad al-Islam sa, om ni ser en person köpa eller sälja i moskén, så be till Allah att Allah inte ska ge honom framgång i hans handel. Att Allah inte ska ge honom framgång i hans handel. Så om du ser någon som köper och säljer i moskén, säg la barak Allahu fik. Rakt på sak, alltså. Du kan stå utanför moskén, ahlan wa sahlan, men inte i moskén. Och subhanallah, profeten Muhammad al-Islam har berättat. Han sa, sayakunu fi akhir az-zaman qawmun yajlisuna fi al-masjid hilaqan hilaqa imamuhum ad-dunya. I den här hadith så säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i slutet av tiden, innan domedagen, så kommer ni finna folk som sitter i moskén i grupper. Deras ledare är dunya. فَلَا تُجَالِسُوهُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَ. Om ni finner dessa människor, sätter inte med dem, för Allah har inget behov av dem. Och Sheikh Albani nämnde denna hadith i silsilat hadithu sahiha. Så från domedagens tecken är att folk kommer att missbruka moskén. De kommer att samlas i moskén för att snacka dunja. Och i vissa hadither, de kommer göra moskén till en passage. Att det är genväg. Moskén är stor och området är stort. Jag går igenom moskén då. Och subhanallah, idag till och med moskén har blivit på museum. Där kuffar går in, kvinnor utan hijab och kamera och kaos. Är det därför alla byggde dessa moskén? Nej. Så moskén är inte till för detta. Profeten Muhammad al-Islam, han sa Att moskéerna är till för vad? Att läsa Koranen, göra salat och göra dhikr. Så man ska undvika det här att bara sitta och snacka dunja. Och ännu värre om du sitter och snackar om haram saker i moskén. Det ska man undvika i moskén. Ibland det kanske finns någonting man kan tala om, men det ska inte vara ens huvudmål. Att man samlas i moskén för att snacka dunja. Som vissa grupper idag, de samlas i moskén för vad? Politik. Politik, och så säger de siyasat och mina din. Politik är för religionen. De pratar inte ens om islamisk politik. De pratar om socialism och kommunism och jag vet inte vad. Hada mina din. La wallahi lisa mina din. Det är inte alls för religionen. Det är mot religionen. Allah musta'an. Vissa moskéer här i Stockholm, när det var val, de hämtade kuffar, kvinnor, lättklädda, som ställer sig på minbar efter salat al-jumma och säger rösta på oss. Är det här halal i islam? A'udhu billah. Subhanallah. Hur lågt kan man sjunka för att få några tusen i bidrag? Nå, vi går vidare till nästa hadith. Och i den hadithen, den är ganska lång, jag ska förkorta den. Så berättas det från Abi Yahya, Muhammad ibn Sahl, att en man som heter Abdurrahman ibn Sahl och Muhayyisa och Huwaysa ibn Mas'ud gick till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Så Abdurrahman gick för att prata. Och då så sa profeten alayhi salam kebbir, kebbir. För den här mannen, Abdurrahman, han var den yngsta om dem. Så han var tyst och de äldre pratade för honom. Ja. Och denna hadith är sahih, muttafaqan alayh. Så vad hände här? Tre personer kommer till profeten alayhi salam och ska berätta om något som har hänt. De kom från Khaybar. Så den yngre av dem börjar tala. Och så profeten stoppar honom. Kebbir, kebbir. Yani tyst. Låt de äldre föra tala. Och där säger också Imam Nawawi, ma'nahu yatakallam al-akbar. Låt de äldre tala. Och det här är det vi talade om, att respektera de äldre. Och att respektera de äldre, det är att ge dem företräde. Att inte yani ta deras plats. Att låta dem prata först. Ni ska servera någonting att äta eller dricka. Låt de äldre serveras först. Man ska ge sitt platser. Låt de äldre sätta sig först. Och så vidare. Att man, de äldre får känna att de har status. Och det är någonting som islam betonar. Och vi kommer att nämna flera hadith om detta. No. Det berättas också här från Jabir radiallahu anhu. Att profeten alaihi salatu wassalam sa. Eller han brukade i Uhud när de skulle begrava martyrerna. Så brukade han då begrava två män i samma grav. Och när han skulle lägga in liken i graven så sa han, vem av dem kan mest Koran? Och om han pekade på en av liken så la han det här liket först i graven. Den är på den bästa platsen i graven. Och den här hadith finns i Bukhari. Efter kriget av Uhud så var omständigheterna så att man hade svårt att gräva gravar till alla lik. Så man begravde flera sahaba av martyrerna i samma grav. Och det här är ett bevis på att det är tillåtet att begrava flera personer i samma grav. Om det är en omständighet som inte tillåter att man gräver en varsin grav till varje människa. Och det finns någonting som kallas för lahd. När man gräver en grav i islam, det är inte bara ett hål rakt ner i marken. Utan man gräver ner i marken som en vanlig grav. Och så gräver man lite åt sidan. Som en, liksom, någonting som går in längst ner i sidan. Där lägger man liket. Och så täcker man med sten. Och sen lägger man jord över. Så att man inte lägger ner liket, vi har inga kistor. Och sen slänger massa jord på liket så att han typ mosas. Utan man lägger han där. Längst in, och det kallas för lätt, den som avvikande del i graven. Så när man skulle begrava dessa martyrer, två personer i varje grav, så frågade profeten alaihi salam, vem av dem kan mest Koran? Och kolla här, det är två döda människor. Vem av dem kunde mest Koran? Och om man pekade på en av dem så fick han företräde. Han fick den bästa platsen i graven. Och här säger ulema, kolla hur profeten al-Islam inte bara ärar folket av Koranen när de lever utan också när de har dött. Allahu Akbar. För Allah höjer de lärda med kunskap. Allah höjer ett folk med denna bok som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så han ärar honom både som levande och som död. Mashallah. Och det här tyder på att man ska ära folket av Koranen och folket av kunskap. Författaren berättar också från Ibn Umar radiyallahu anhuma att profeten alaihi wasallam sa: jag fick se i drömmen att jag borstade tänderna med en miswak. Och två män kom till mig, den ena var äldre än den andra. Så jag gav min miswak till den yngre. Och då så sades det till mig, kebbir, ge till den äldre. Så jag gav den istället till den äldre av de två. Och denna hadith finns i Sahih men Muslim och Bukhari ta'liqa. Och ni vet ju att profeternas drömmar är sanndrömmar. Profeterna får inga mardrömmar. Har ni hört det? Profeternas drömmar är sanndrömmar. Och därför så brukade profeten a.s. innan Jibril kom till honom första gången. Har ni hört hadithen? Så sa han att sanndrömmar brukade komma till mig under 6 månader. Och de föll in exakt som jag såg dem. Och då säger de att det här var en förberedelse på profetskapet. Att han fick se sanndrömmar. Och sen så kom Jibril med uppenbarelsen Iqra. I 6 månader för att bli förberedd. Och profeten Muhammad al-Islam sa också en sahih hadith. Att drömmar är en del av 46 delar från profetskapet. Så det har en stor position i islam. Sanndrömmar. Det är en form av uppenbarelsen. Och profeten Muhammad al-Islam sa också. Att uppenbarelsen har stannat. Men det finns ingenting kvar förutom en mubashirat. Yani glada nyheter, sanndrömmar som den troende ser om sig själv eller någon ser en dröm om honom. Ja? Så sanndrömmar är en form av inspiration där Allah subhanahu wa ta'ala ger yani tröst och trygghet och hopp och varningar till människan fram till domedagen. Det är inte en uppenbarelse för oss, men det är en form av inspiration och tröst och trygghet. Ta in. Så här så såg profeten al-Islam i drömmen att han hade en miswak. Och det kom 2 män till honom och han gav den till den yngsta. Och då så säger en röst till honom i drömmen, kebbir. Nej, ge till den äldre. Så han tar tillbaka den och ger till den till den äldre personen. Och det är samma sak som vi nämnde innan. Att man ska ge företräde till de äldre. Mashallah. Yani har du, till exempel jag har vatten. Jag har en yngre person och en äldre person. Vem ska ha den? Den äldre. Varsågod, du får börja dricka. Och så vidare. Sheikh Uthaymin nämner lite djupare förklaring. Till exempel att om vi sitter i en cirkel så är det sunna att börja med att ge till högra sidan. Även om vi sitter äldre människor blandat. Men om det är lite blandat eller folk står framför mig i grupp så ska man börja med de äldre. Men när det kommer till just att saker och ting är höger till vänster så börjar man med höger sida. Wallahu a'lam. Ja. Sen så nämner Abi Musa radiyallahu anhu från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att han sa: inna min ijlalillahi ta'ala ikrama bi shayba al-muslim. Vad som visar att en person ärar Allah subhanahu wa ta'ala är att han ärar muslimen som blivit gammal. Wa hamil al-Qur'an ghayri ghalin fi. Ghayri ghalin fi. Och att han ärar den personen som bär på Koranen. Som inte är extrem när det kommer till Koranen. Wal-jafi anhu. Och inte heller den som tar lätt på Koranen. Wa ikrama di al-sultan al-muqsid. Och att ära den rättvisa ledaren. Nah. Och den här hadith finns i Abi Dawud. En väldigt, väldigt vacker hadith där profeten alaihissalam, den veckan han som såg det, där han säger att vad som visar att en person ärar Allah subhanahu wa ta'ala, från att ära Allah azza wa jall, är också att ära muslimer. Han säger Sheikh Fawzan att den här personen äras två saker, hans ålder och hans islam. Generellt så ärar vi muslimer. Muslimen är ärad hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och om muslimen är ärad hos Allah subhanahu wa ta'ala, ska han inte vara ärad hos oss? Om en muslims liv är heligare än Kaaba, ska vi då yani kränka muslimer? Ska vi skada våra broder? Ska vi döda våra broder? Nej. Profeten Muhammad al-Islam har sagt att riva Kaaba sten för sten är lättare hos Allah än att döda en oskyldig muslim. Så muslimen är ärad hos Allah subhanahu wa ta'ala. Mer ärad än Kaaba. Så han ska vara ärad hos oss också. Och sen att ära vid Shayba. Vet du vad Shayba betyder? Egentligen. Jag översatte det till gammal, men det betyder egentligen vad? Washta'alat ra'si Shayba. Vad betyder det? Gråhåriga. Sen. Att ära de gråhåriga. Gärna de äldre. Och då så säger ulema de vars hår har hunnit blivit grått i denna religion, i denna islam, i denna kunskap. Gärna åren har gått. Och de har varit muslimer tills de blivit gråhåriga. De förtjänar att äras för deras sabiqa. För deras, vad kallas det för? Att de har varit med länge. Att de var före dig. Du kanske blev muslim för några år sedan. Du började praktisera islam för några år sedan. Subhanallah, när du sprang på dagis, den här mannen var på första raden i moskén. Han stod vid Kaaba. Eller hur? Gjorde hajj och så vidare. Ska han inte respekteras? Du kan tänka att den här mannen har så mycket mer goda gärningar än vad du har. Eller hur? Han har hunnit göra så mycket mer än dig. Så respektera de äldre. Och sen så säger också profeten Al-Islam att vi ska respektera hamilul Quran. De som bär på Koranen. Och det betyder inte här att bära på Koranen i fickan. Som många av oss gör idag. Det här är men. Det är inte det som menas, utan den som bär på Koranen i sitt hjärta. Den som kan Koranen utan till. Eller vill man säga den som läser Koranen mycket, skickligt. Eller den som kan Koranens förståelse. Det är de personerna vi har blivit beordrade att ära. Att ära folket av Koran. Men, Rasul alaihissalam nämner två kriterier i denna hadith. Som är jätteviktiga. Egenskaper som folket av Koran ska ha. Och som egentligen alla muslimer ska ha. Och han säger att den som bär på Koranen och inte är extrem i Koranen, eller inte heller faller kort i Koranen. Vi har folk som läser Koranen, som kan Koranen, men de är mutashaddidin. De är extrema. De tar religionen till någonting som religionen inte har kommit med. De går över Allahs gränser. De är extrema. Och det kan vara, som Sheikh Fawzan säger i förklaringen här, både i sin aqida och sitt agerande, i sin ibadah. Som då männen kom till profeten alaihissalam och sa, jag ska inte sova på natten. Jag ska fasta varenda dag, jag ska inte gifta mig. Profeten alaihissalam satte dem på plats. Att det här är fel. Jag sover på natten. Jag fastar vissa dagar, jag fastar inte alla dagar. Jag gifter mig med kvinnor. Det som avviker från min sunna är inte för mig. Så att gå över gränsen, att göra någonting mer än vad islam har kommit med, är extremt. Och det är inte någonting prisvärdigt, någonting som uppskattas, utan det är någonting som man klandras för. Förstår ni? Som du ser en person som kan Koranen, men han har khawarij aqida till exempel. Hans ideologi är khawarij. Att göra takfir på muslimerna. Att döda muslimer. Att göra takfir på alla muslimska ledare och soldater och poliser och allting. Då förtjänar han inte denna respekt som profeten talade om. För han sa respektera den som bär på Koranen, men inte den som är extrem. Så det är jätteviktigt att den som bär på Koranen är moderat. Att han går en medelväg. För han sa sen också, Och inte heller den som tar för lätt på Koranen. Ja, han tar för lätt på Koranens bestämmelse. Det kan vara att han inte reflekterar över dess betydelse, nämligen vissa. Eller att han har bojkottat Koranen. Eller att han inte praktiserar Koranen. Och det här finns det många av idag. De kommer och de kan hela Koranen. Och han läser, mashallah. Men sen ser du att, vad är hans agerande? Han kanske går ut från moskén och tänder en cigarett. Ja? Kanske slät i rakad musbil. Byxorna släpar i marken. Är det här en person som, ja, ni har ärat Koranen? Som lever efter Koranens budskap? Nej, wallah. En person som tar för lätt på religionen. Att ja, allt är halal, det är okej och så vidare. Sån här super light. Han har inte heller den här respekten som han ska ha. För han lever inte efter Koranen. Och därför ahlul Koran haqqa. De som profeten Muhammad al-Islam prisade. Då han sa att Allah har ett unikt folk. Ahlul Koran. Ahlul Koran är Allahs speciella folk. Vilka är de i Rasulullah? Det är de som läser Koranen och praktiserar. Förstår ni? Läser Koranen och lever efter Koranen. Och det här är det viktigaste. Vissa sahaba kunde inte hela Koranen, men wallahi, de levde efter Koranen. Till skillnad från idag, domedagens tecken är att alla kommer att lära sig Koranen nästan. Kvinnor, barn, gamla, hycklare, alla möjliga kommer att lära sig Koranen. Men vem är det som praktiserar Koranen? Det där det viktigaste är. Så det är ett jättestort ansvar att bära på Koranen. För Koranen kommer att vara ett bevis mot dig eller för dig på domedagen. Och sen den sista personen man också är beordrad att ära är den rättvise ledaren. Den rättvise ledaren. Att ära och att känna till ledarens status som är rättvis är också viktigt i islam. Att inte se honom som vem som helst i samhället. Utan subhanallah, har vi en rättvis ledare, det är det bästa vi kan ha i dunia. Eller hur? Som Imam Ahmed sa, om jag fick en dua som skulle besvaras, jag skulle välja att Allah skulle ge oss en rättvis ledare. För om ledaren är rättvis så kommer folket att bli rättvisa, eller de kommer att få det bra. Så jätteviktigt, det är något som verkligen uppskattas, att ha en rättvis ledare i islam. Sen så nämner Rasul alaihi sallallahu alaihi sallam en till jätteviktig hadith som är på samma spår. Och den hadith som berättas från Amr ibn Shu'aib, från hans far, från hans farfar, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif sharafa kabirina." Han är inte från oss. Rasul alaihi salam säger, han är inte från oss. Den som inte har rahma över de små och inte känner till dygden av våra äldre. Han är inte från oss. Och det här tyder på att det är allvarligt, eller hur? Om profeten som säger att den här personen, han är inte från oss. Det betyder att det är en synd. Någonting enormt. Och det beror på om han vet att han har fel, men han ändå är respektlös och han har ingen rahma mot barn. Så är han inte på muslimernas karaktär. Han är inte på profeten Muhammeds sunna, alaihi wasallam. Väldigt, väldigt allvarligt. Och i vissa liknande hadither, som också är sahih enligt Sheikh Albani, så sa profeten alaihi wasallam: "Laysa minna man lam yajillu kabirana wa yarhamu saghirana." Den som inte ärar våra äldre och har rahma över våra små är inte från oss. Och den som inte känner till våra lärdas status. Tillägget här. Och den som inte känner till våra lärdas status. Och den här hadith finns i Ahmed och den är Hassan. Så här finner vi vikten av att känna till de lärdas status. Och här nämndes då tre. Att ha rahma mot de små. Att respektera de äldre. Och att känna till de lärdas status. Och den som inte har dessa tre, profeten Alisam tog avstånd från honom och sa, han inte från oss. Så jätteviktigt att man har barmhärtighet mot barn. Barn, man känner svaga, hjälplösa, de är mottagliga, de vill lära sig, de ser det som en förebild. Var god mot barnen, var snäll mot barnen som profeten Muhammad Alisam. Han hälsade på barnen, han lekte med barnen, han skojade med barn, han slog aldrig barn och så vidare. Så han rahma mot de yngre. Men vissa de är jättestränga mot barn. Som att de skulle vara en krigsfångare eller någonting. Och det är fel. Det är inte så man ska uppfostra sina barn. Och sen att yani, i kram, vi, eller att ära de som då är äldre. Att känna till de äldres status, ijlal. Att respektera och känna till de äldres status. Och det här finner man ibland från vissa ungdomar att de saknar. Han kommer till moskén och han ser den äldre mannen göra någonting fel. Han gör någonting som är fel eller bid'a ala haram. Och den unge killen som börjar praktisera för några månader sen börjar skrika på honom. När mannen varit i moskén i 20 år. Så kommer du, ja, det är haram, det är isbal, du gör så och så och så och så. Det är ingen akhlaq, ingen uslub, ingenting. Ingen hikma. Inte så här, ja, ammo och farbror, och det finns en så mycket fin hadith och så vidare. Den använder hikma. Du vet att han tillhör Imam Maliks medhab, Imam Shafi's medhab. Du hämtar uttalanden, kolla vad imamerna säger. Den är på ett vackert sätt igen. Med hikma. Så att han säger tack så mycket. De har kommit bara respektlöst, som att han är som dig igen. Samma ålder som han har. Det är också fel, eller hur? Så att känna till de äldre status är viktigt i islam. Och sen sist men inte minst, att känna till de lärdas status. Och det här är något som vi talade om i förra lektionen. Att ahlul bid'a och ahlul kufr har ett gemensamt mål. Och det är att muslimerna ska vända sig bort från ulema. Att muslimerna ska tappa förtroende för de lärda. Att de ska baktala och smutskasta de lärda. För om muslimerna vänder sig bort från ulema, vem kommer då muslimerna att vända sig till för att söka kunskap? Okunniga människor. Och vad kommer att hända? Vi kommer att gå vilse. Så jätteviktigt i islam att känna till de lärda status. De är profeternas arvtagare. Namn. Och här nämner också författaren till hadith Aisha radiyallahu anha. Hadithen är daif, den är svag, men dess betydelse nämner ulematen är autentisk. Och det är att Aisha radiyallahu anha sa att Rasulullah alayhi salatu wasalam sa anzilu nasa manazilahum. Yani, sätt folk på deras nivå. Ge folk deras status. Och Sheikh Albani och många andra lärare nämner den här hadithen. Även fast det finns vissa svagheter, så är dess betydelse helt i enlighet med islam. Att folk har manazil. Respektera eller behandla inte den äldre som en jämnårig till dig. Upphöj inte okunniga människor till nivån av ulema. Och sänk inte ulema till nivån av okunniga människor. Behandla inte syndaren som den som lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Utan känn till folks status och nivå i islam. Något är väldigt viktigt. Och sen så nämner författaren en till hadith här. Två till hadithen som är autentiska. Och det är hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Att en man som heter Uyayna Ibn Husn kom till hans kusin Al-Hur Ibn Qais. Och Al-Hur Ibn Qais var från de personerna som Omar Ibn Khattab tog nära till sig. Han lät Al-Hur vara från hans rådgivare och de som då var nära till Omar. Och det här var när Omar var ledare. Och han var från de som läste Koranen. Alltså han var qari. Han läste Koranen vacker. Och han var från de som då var rådgivare till Omar. För Omar brukade ta Al-Quran, de som kunde Koranen nära sig. Vare sig de var unga eller gamla. Lyssna på detta. Vem tog Omar till rådgivare? Folket av Koranen, eller ulema. Vare sig de var unga eller gamla. Taib. Så den här mannen Uyayna sa till hans brorson Ja ibn Akhi, min brorson. Du har status hos el-Amir, hos Omar. Kan du inte ordna ett möte så att jag får träffa honom? Så han gick till Omar och bad honom om det här mötet till hans brorson. Och Omar tillät. Han sa okej, okay. Han hade sån respekt till den här mannen att om du vill hämta honom, hämta honom. Så när den här mannen kommer in till Omar radiyallahu anhu, Uina hette han, kom in till Omar radiyallahu anhu, så säger han Ibn al-Khattab, he Ibn al-Khattab. Och he är ett väldigt respektlöst ord. Det är typ hej Ibn al-Khattab, inte ya amir al-mu'minin, ya Omar ibn al-Khattab, utan hej Ibn al-Khattab. Och vad säger han sen? Fawallahi, du ger oss inte våra rättigheter och du dömer inte rättvis bland oss. Vilken otrolig lögn och anklagelse. Så Omar blev jättearg på den här mannen tills Omar ville ge sig på honom. Och då så sa Al-Hur till honom, ya amir al-mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala säger till hans profet, خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو, var överseende, var förlåtande. وأمر بالعرف, påbjud det goda och vänd dig bort från الجاهلين, de dumma och okunniga människorna. وإن هذا من الجاهلين, den här mannen, han är jahil. Och när den här mannen hade läst den här versen till Omar, فوالله, efter att han läst versen så stannade Omar. Han tog inte ett steg fram eller bak. Chans direkt. För Omar var en person som stannade vid Koranens gränser. Och den här hadith finns i Bukhari. Vad är själva bevisningen i den här hadith på att man ska ära de äldre och folket av kunskap? Jo, det finns ganska många aspekter här. Vem var det som Omar tog till rådgivare? Vem var det Omar upphöjde i samhället och gjorde till de närmaste människorna till honom? Ja? Folket av kunskap. Taib, folket av kunskap. Också när mannen bad om medlade för att hans kusin eller brorson skulle komma in, Omar respekterade honom för hans status och sa ja. Det är också en annan sak. Den andra saken som också är relevant till det vi talar om är mannens respektlöshet. Han hade inte det vi har talat om. Att respektera de lärda. För wallahi, Omar på den här tiden var den läraste människan på jorden. Och han var den rättvisaste ledaren på jorden. Och han var äldre. Så han har alla tre som vi nämnde tidigare i hadithen. Och han kommer respektlöst, inte salam alaikum, ya amir al-mu'minin, direkt. Hör, Ibn al-Khattab, du är orättvis, du ger oss inte våra rättigheter. Och det är inte sant. Han var rättvis och han gav folk alla deras rättigheter. Så han skriker på honom respektlöst och anklagar honom falskt. Subhanallah. Men Omar radiyallahu anhu, han var arg. Han blev arg på mannen. Vilket är mänskligt och naturligt. Men när han hörde versen att vända sig bort från de okunniga, för dumma människor, så direkt vände han sig bort och struntade i den här mannen. Är han inte värd att slösa sin tid på? Förstår ni? Så det är inte så man ska vara. Att man är så här respektlös som den här mannen var. No. Och sen berättar också författaren från Abi Sa'idin Samura ibn Jundub radiyallahu anhu. Han sa, på profetens tid i islam så var jag en ung pojke och jag brukade lära mig saker från profeten alaihi wasallam. Och det enda som hindrade mig från att tala om det jag lärt mig med, det jag lärt mig, var att det fanns äldre folk bland oss. Att det fanns äldre folk bland oss. Muttafaqun alayh. Så denna sahabi lärde sig. Han kunde mycket om islam. Men när det var tid för att prata, till exempel i en sammankomst, så var han den yngre av dem. Och det fanns äldre sahaba. Och han sa, det enda som hindrade mig från att tala, alltså berätta det jag visste, var att det fanns äldre människor än mig. Men de hade samma kunskap som mig. De har företräde. Jag ska inte sätta mig själv före dessa människor. Hänger ni med? Så det är också en annan sak när det kommer till just det här att ge företräde till de äldre och de kunnigare. Att känna till sin egen status. Och jag vill avsluta med en viktig punkt. Och det är just det här med det vi har talat om, att känna till de lärda status, att inte upphöja okunniga människor och små människor, och att vända sig till de äldre. Rasul alaihi wasallam, han sa al-baraka ma'a kabirikum. Al-baraka, yani välsignelse, finns hos era äldre. Den hadith sahih. Baraka finns hos de äldre. Och det också nämns att från domedagens tecken är tre, som profeten sa. Och ett av dem är att kunskapen kommer att sökas hos de små. En yultamas al-ilm inda al-asagir. Ett av domedagens tecken är att man kommer att söka kunskap hos de små. Och i vissa hadither och yamtiqul ruwaybida, att obetydliga människor kommer att föra talan. Så allt det här finner vi från domedagens tecken. Och också hadithen att när de lärda dör så kommer folk att ta okunniga människor som ledare. De kommer att fråga dem och de kommer att vilseleda folket och svara utan kunskap. Så allt det här är från domedagens tecken. Och det här är saker vi kan se idag. Att folk vänder sig inte till de äldre. De vänder sig oftast till yngre. Och det här är jättefarligt när det kommer till kunskap. När det kommer till kunskap så ska man vända sig till de äldre lärda från Ahl-Sunnah wal Jamaah. Och självklart man kan ta från de yngre så länge de är på rätt väg och så vidare. Men en största tillit ska vara till de äldre. En person som studerat islam i 20 år, han är inte som Sheikh bin Baz eller Uthaymeen eller Fawzan. De är inte på samma nivå. Och tror du det, då är du ute och cyklar. Och vi finner ofta, eller ibland, att de här yngre ibland kan vara lite snabba, lite heta på gröten. De har det här ungdomliga i sig. Att man saknar den här visheten. Att man inte har levt tillräckligt länge för att ha varit med om saker och ting. Så de kanske svarar snabbt. Det de säger kanske rätt, men det var fel tillfälle. Eller han sa det på fel sätt. Och så vidare. Medan om du frågar om äldre, så finner du kanske ett helt annorlunda svar. Så jätteviktigt att vända sig till de äldre. Om någon kommer och säger någonting, ah, det är jihad och det hit och dit. Vad sa Sheikh Fawzan om den här frågan? Vad sa Sheikh Luhaydan om den här frågan? Vad sa Sheikh Abdul Masih om den här frågan? Khalas. Ingen har sagt det, men khalas. Jag väntar, jag är försiktig. Tror ni? Och Abdullah ibn Mas'ud, han sa att folk kommer att vara på gott så länge de tar kunskap från deras äldre. Den dagen de tar kunskap från de små så kommer de att gå under. Och det här är tyvärr det jag sa. Att folk idag kanske tycker att de äldre är tråkiga. Inte så roligt. Sheikh bin Baz hade lektioner för kanske 10 personer. Och det gick till någon ung person, en hizbi från Al-Bida. Han fyller 2-3 moskéer. Folk står på gatan för att lyssna på honom. Han har som hamas när han pratar. Men i slutändan han säger det fel. Och det Sheikh bin Baz säger är rätt. Så det handlar inte alltid om vem är roligast. Vem är det som får mig att skratta? Vem är det som får mig att gråta? Vem är det som har de finaste videorna på YouTube med bästa energi i bakgrunden? Men det handlar inte alls om det. Det handlar om vem är det som har mest kunskap? Vem är det som har mest taqwa till Allah subhanahu wa ta'ala? Vems tal är det som är närmast det Allah subhanahu wa ta'ala vill? Som är närmast Koranen och Sunna? Det är det du ska leta efter. Det som för dig närmare till paradiset. Inte bara att man går spontant efter att vem som är roligast att lyssna på. Som det tyvärr har blivit idag. Man får jätteofta frågor. Vem är den här personen? Vem är den här personen? Vem är den här personen? Sådana här YouTube-människor, de har aldrig hört talas om dem. Och vissa av dem har aldrig studerat heller. De är självlärda. Nu de har någon konferens här. Typ, ingen av dem är utbildade nästan. Och de som är utbildade, de är halvbildade. Unga människor har varit och studerat arabiska några månader och sen ska han föreläsa för 100 människor. Det här är fel. Det är inte så det ska vara. Om ni studerar till ingenjör, skulle ni acceptera att läraren har gått en snabb kurs, han satt och läste lite på googlade på internet hemma? Skulle ni acceptera det? Eller du ska operera hjärtat och han säger, men kallas kirurg, jag har gått en snabb intensiv kurs på Google. Ja? Nej, eller hur? Så subhanallah, man måste vara försiktig med vem man tar kunskap ifrån. Som Ibn Sirin sa, att den här religionen eller den här kunskapen är er religion. Så kolla på vem ni tar er religion ifrån. Måste vara försiktig. Men här säger också Selef, vad är det som menas med att folk kommer att ha kunskap från de små? De små behöver nödvändigtvis inte betyda unga människor. Utan det finns en tafsir som Sheikh Albani nämner, och det är att de små är ahlul bid'a. Varje person av bid'a, han är liten. Han är inte stor i våra ögon. Han är en förnedrad människa. Så en person av bid'a kan aldrig bli en stor alim i islam. Taib. En annan tolkning är att det är al-juhal, de okunniga människorna. De är små. Och då säger Salaf, även om de skulle vara gamla, även om det är en 80-årig gubbe, men han har inte speciellt mycket kunskap om islam, han är liten. Till skillnad från en person som är jättelärd när han är ung. Han kanske är 30 år. Men han kan Koranen, han kan all tafsir, han kan alla hadither, han kan all fiqh, nästan en galet mycket kunskap. Och han är på rätt väg, rätt aqida. Då är han stor. Även om han är ung. Som Imam Shafi'i började lära ut kunskap som ung. Imam Bukhari började lära ut kunskap som ung. Då sa han, berättade hadither innan han ens fått fjun på ansiktet. Men vem var Imam al-Bukhari? Förstår ni? Yani, mannen som hörde hadither och behövde inte skriva ner dem, och han kom ihåg dem direkt. Och reste runt i åratal för att lära sig islam. Yani. Men generellt, yani, liten är den okunniga och mannen av bid'a. Och enligt vissa lärda, unga människor. Varför? För de unga människorna saknar erfarenheten som de äldre har. Taib. Så man ska vara försiktig med vem man tar sin kunskap ifrån. Var har han studerat? Vem har rekommenderat honom? Vad är hans aqida? Vem refererar han till? Och så vidare. Så tänk på detta. För hur många människor har inte halkat på grund av att de har klängt sig fast vid okända människor, unga människor, och lämnat de stora lärda. Så tänk på detta, ikhwan. Att man vänder sig till kibar och ulema. Och då är du på säkra sidan, alhamdulillah, om du gör detta. Ja. Och vi kommer inshallah tala nästa lektion att gå igenom ett jätteintressant kapitel som handlar om att besöka sina bröder och att älska sina bröder för Allahs skull. Och vi avslutar här för idag och kan ta lite frågor. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.